Det här handlar om en av nya förbundets välsignelser. Det ska vi ta och titta på genom att läsa Lukas 1 och 71. Det är alltså befrielse från fruktan. Ligger ju i kärleken, agapen. Det ska vi läsa om senare. Lukas 1, 71. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Det är ju djävulen det. Som har dödsriket i sin hand. Har ni tänkt på att vad det stod här i vers 71? Han har redan frälst oss. Ja, i Guds råd, slut från begynnelsen, så finns vi redan frälsta hos honom. Vers 72. Han har visat sin barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Enligt den ed han gav vår fader Abraham att vi frälsta ur våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan i helighet och rättfärdighet inför honom, inför hans ansikte alltså, under alla våra dagar. Så inför hans ansikte är vi rättfärdiga och vi är heliga. Och vi är utan fruktan. Det var bara en parentes som du läser andra Korinthierbrevet kapitel 3 och kapitel 4. Där står det mycket om att vara utan täckelse. Fienden har alltså ett vapen emot oss som heter fruktan. Och som försöker att binda våra liv. Jag tror att samtliga troende har upplevt det här med människofruktan. Hur det är när man ska vittna och så vidare. Eller när man ska fram första gången och säga något i talarstolen i kyrkan. Då vet ni hur det kändes. Ja, hur ska vi då bli befriade från fruktan? Jo, jag sa att det var en process. Det tar tid. Men Herren är trofast och han ska göra det, står det. En gång i början när jag blev frälst. Då sa Herren till mig i en profetia så här. Jag kommer att lägga ner en sån kärlek och en sån fruktan för mig i ditt hjärta. Så du kommer att vandra i blind lydnad inför mig. Jag ska ta bort all din människofruktan. Nu är det ju så att en profetia ska ju också vara undervisande. Och det är den här. Vandra i blind lydnad inför mig. Det talar om öga, eller hur? Och öga handlar ju om tanke. Och Bibeln säger att vi har två ögon. Vi har ett själiskt öga, kötsligt öga. Och vi har ett andligt öga. Och öga är att tänka på ett visst sätt. Och nu är den här profetian som jag fick precis lika sann för alla människor. Det är därför jag vill berätta den för er. Så att ni inte tror att jag tror att det är något särskilt eller något sånt där. För det är inte det handlar om överhuvudtaget. Det här gäller dig, min vän, precis som det gällde mig. Och på den här tiden, efter allt bröte med knarket och allt jag var i, ni vet, så var jag ju väldigt förstörd, så det tog tid för Gud att bygga upp mitt liv helt enkelt. Och då är det ju härligt när man får såna här budskap om uppmuntran. Och jag vill uppmuntra dig som sitter i den här fruktan. Att Gud ska göra det, inte du. Du ska inte tvinga dig till saker och ting, utan Gud kommer att leda dig rakt igenom olika saker i livet som du kommer att få möta. Han vet precis vad han ska ställa framför dig. Så att du när du kommer ut på andra sidan upplever en sån välsignelse. Jag kan säga en annan profetia som jag också fick som inte är så väldigt uppmuntrande. Det var: jag ska sända dig rakt in i elden. Och där kommer ditt eget att brinna upp. Det var väl en härlig profetia. Det var inte så upphöjande precis. Men det var precis vad som hände. Och det är precis vad som kommer att hända med dig också. Om du följer honom. För då går vi genom eld och vi går genom vatten. Men det som händer, det är precis som de tre männen i ugnen, ni vet, i Daniels boken. Det är bara repen som brinner upp. I elden förtärs ditt eget, och det är egentligen där problemet sitter. Det är den gamla människan som står i vägen. Den är full av fruktan. Så befrielsen till från fruktan, det går alltid på korsets väg. Det är därför det står i Romarbrevet 8 och 28. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Och det hoppas jag att du är. Du som sitter och lyssnar just nu. Det är klart att du är kallad efter hans rådslut. För annars skulle inte du vara ett dugg intresserad av vad jag sitter här och pratar om. Du är kallad och du är älskad. Och Gud vill att du ska älska honom tillbaka. Och därför vill han hjälpa dig på traven att kunna göra så. För att det är så här att när din gamla människa dör ner, så börjar kärleken att komma fram. Det står i Apostlagärningarna 14:21, så står det så här. De, alltså apostlarna, de predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Det var härligt att de vann lärjungar. Det står faktiskt det. Det är sådana som med hela sina hjärtan vill följa sin herre, det är lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och till Iconium och till Antiochia. Och de styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och när jag var nyfrälst så trodde jag att det där Guds rike, där det måste ju vara himlen sen. Men vi går ju redan in här och nu i Guds rike faktiskt. På sätt och vis. Inte som Kingdom Now och Dominion tror att vi gör, att vi ska börja regera och styra här på jorden. Nej, men du går in i ett andligt rike som kommer in i ditt hjärta, som står i Romarbrevet 14 och 17. Det står att det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är alltså när din gamla människa börjar att äntligen sluta upp och agera herre i ditt liv, utan den får ge sig och dö ner. Då börjar din inre människa att komma fram, och då får du uppleva Herrens glädje, Herrens rättfärdighet och Herrens frid. Och vi har ju tagit upp det här med fruktan förut. Och fruktan sitter ju ihop med ordet synd i singular. Alltså det som vi har fått med oss ända från Eden, som vi sitter fast i. Och ni som har hört våra studier förut, ni har hört oss prata om denna pyramid. Om ni går in på PDF, inre livet, under svenska bibelstudier, så finner ni en pyramid där. Då står det jaget i mitten och sen tre punkter. Och det är det som vi har med oss ifrån syndafallet. Alltså, vi söker i världen för att finna vår säkerhet. Vi söker hos människor för vår bekräftelse och för vår berömmelse. Och vi söker i saker och i omständigheter för vår lycka och vår glädje. Ja, så är livet. Om vi inte har Jesus som herre på insidan, då måste vi söka oss det här på utsidan. Men Guds rike är ju menat att byta ut det här, så att vi ska slippa hålla på och jaga fram efter upplevelser. Vi vill ju gärna komma till människor och ha bekräftelse och kärlek, och att någon ska tycka om oss, och annars blir vi så väldigt ledsna och så. Men ni vet att Gud, han vill byta ut det här, så att vi inte ska vara beroende av såna här saker, utan han vill lägga ner sitt rike in i ditt liv. I första Johannes 4 och 8 så står det att agapekärleken är det som driver ut fruktan i ditt och mitt liv. Och agapekärleken på grekiska, det handlar om att underordna sig en konungs bud. Och hur gör man då? Ja, för det första då så måste du ju ha fått de här buden. Och vad är det för bud? Jo, ni vet att det står att i nya förbundet så ska Gud skriva de här buden på våra hjärtan. Det innebär att han måste agera först. Och det gör han. Han målar upp kungen som levande för våra ögon. Och han vill att när vi får se konungen Jesus, så vill vi med våra hjärtan, vi blir så inspirerade när vi förstår vem han är, att vi vill lyda denne konung. Och denne konung är ju Jesus förstås. Så den största välsignelse som du och jag kan få, det är att komma till tro på Jesus och få honom manifesterad och uppenbarad i våra hjärtan. Av den här sammanhanget så kan vi se att fruktan är då direkt kopplad till olydnad. Och frimodigheten är direkt kopplad till lydnad för sanningen. Att när Herren uppenbarar sig för oss i sitt eget ord för dig och mig, så vill han att vi ska agera och gå. Nu är det inte den här en trampiskad tro, men ni förstår. Han vill att vi ska bli så inspirerade av det vi ser, så att vi börjar tillbe och umgås med honom. Det är lydnad för sanningen. Det är att ha honom som din älskade vän. Tala till honom, be, vittna om honom och så vidare. Det är inifrån det här livet ska strömma ut i ditt liv. Och Paulus uppgift, du kan läsa om honom i Apostlagärningarna 26 och 18. Hans kallelse, det var att öppna människors ögon. Och då talar vi inte om våra själsliga vanliga ögon, utan vi talar om hjärtats ögon. Och då handlar det ju om tankar, sa vi, eller hur? Och om väg. Så Paulus uppgift, det var som han gjorde, det står i Galaterna, att ni som har fått Jesus Kristus uppmålad för era ögon som korsfäst. Och då kanske vi förstår att det betyder ju oändligt mycket mer än bara en människas död. För han var ju inte vem som helst. Han var ju den som var korsfäst från begynnelsen. Han som var full av nåd och sanning. Han som var faderns perfekta avbild. Han som skulle öppna för Guds rike och Guds nåd i det nya förbundet, så att han skulle kunna välsigna oss. Och det är när vi får se detta med våra hjärtan, ögon, när vi börjar tänka andligen med andra ord, det är då den här förvandlingen kommer i vårt inre. Vi blir förvandlade när vi får se det här. Och det är precis det här Paulus ber församlingen att de ska få uppleva i Efesierbrevet 1:17-19. Där står det att Paulus, alltså, han har ju ordet och bönens tjänst. Han hade predikat för dem och nu knäppte han sina händer och han bad för församlingen att nu skulle anden verka i dem. Nu skulle anden uppenbara vad han hade sagt och så vidare. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och en uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap. Om jag inte minns fel så står det epignosis där. Och det betyder en kunskap som på ett kraftigt sätt förvandlar den som får tag i den. Ser det en hemlighet hela tiden i de grekiska orden. Och redan i nästa vers så kommer en hemlighet till. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Det grekiska ordet där är eido. Och det handlar om att en teori blir till en verklighet. Så kan det ju vara ibland, vänner, när man läser Bibeln och så läser man en psalm och så tycker man har läst det 100 gånger. Och sen den 101:a gången så blir det levande. Därför att anden har gjort det levande. Och då blir teorin en verklighet. Och det kan bara den heliga ande göra. Och vad var det teorin skulle bli en verklighet om? Jo, Vi skulle förstå vilket hopp han har kallat oss till. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Nu är det så här att det här är så fantastiskt när du börjar läsa i Efesbrevet 2. För vi talar nu om förutberedda gärningar och vi talar om ett liv som har varit och det är nu och det kommer för alltid att vara. Så när du lever och äter av livets träd i Jesus Kristus så blir du ihopkopplad med någonting som Gud har bestämt redan från tidens begynnelse att du ska vandra i. Fantastiskt va? Och vem kan då vara emot dig om Gud har bestämt en väg för dig och berett den vägen? Ja, det finns ingen som kan förmå någonting emot dig om du vandrar med Gud i hans plan för ditt liv. Korset är en fantastisk verklighet. När vi får se det för våra hjärtans ögon. Och då kommer befrielsen från fruktan att komma in i ditt liv. Mer och mer när han börjar visa vem han är. Och det här måste vi få klart för oss. För det står att vad är det som besegrar världen? Jo, det är vår tro. Och tron kommer ju av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det kommer ett grekiskt ord till som heter rema. Och det betyder det skrivna ordet uppenbarat. Så man skulle kunna säga eido där också. Ni ser att det är många ord som egentligen betyder exakt samma sak. När ordet blir levande för vårt innersta. Då är det tro. Det är tro. Och tron är alltid källan till vad Jesus redan har fullbordat för oss på Golgata. Vi ska ta det en gång till. Guds ande hämtar inte någonting annat. Än ifrån det Jesus redan har fullbordat för dig och mig på Golgata. All uppenbarelse som kommer ifrån anden är direkt länkad till Golgata kors för din och min befrielse. Därför är GT:s bilder på korset starka. Det finns ju hur många bilder på korset som helst i Gamla testamentet. Och Satans mål det är att försöka få dina tankar, eller ska vi säga öga, borta ifrån korsets mirakel så långt han kan. Ska vi ta och läsa i Matteus 16, ska ni få se när Jesus börjar att förklara för sina lärjungar sin väg han måste gå. Och du har ju din väg du måste gå. 16:21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är dig nådig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort ifrån mig Satan, du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Om du går till grundtexten här så är det uppenbart att Satan vill hålla oss fast i människotankar. Och människotankar är ju samma sak som människostadgar. Det kan man ju säga, eller hur? Människostadgar. Och då ska vi gå till, då står det så här i Galaterbrevet 4:9. Men nu då ni känner Gud, jag än mer har blivit kända av honom, av Gud alltså. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Människostadgar är ju människotankar, och det läste vi upp, de var följande. Vi söker i världen för vår säkerhet, till människor för bekräftelse och berömmelse, och till saker och ting och händelser för vår spänning och glädje. När vi förlorar närheten till Gud genom att vi ser på någonting annat, så kommer de här tre punkterna helt automatiskt att ta över i våra liv. Och det är det precis Paulus menade. Så mänsklig visdom försöker alltid hålla oss kvar i den här pyramiden, samtidigt som han vill att vi ska se religiösa ut. Och är det inte precis det han skriver, Paulus, här i ändens tid? Så står det ju att vi ska ha ett sken av gudsfruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Alltså kraften att komma ur pyramiden, utan på utsidan kommer det att se ut som om allt är okej, men inte på insidan. Och vi talar nu om fruktan. Och vi läste ju förut i Galaterbrevet 4 och 9 hur det var några som kom till Galatien och predikade omskärelse, alltså något yttre, något människotankar. Och de lurar församlingen in i det här, så de förlorade all frimodighet, och fruktan kom alltså tillbaka. För fruktan har med synd att göra, och synd har med den här pyramiden och de här tankarna att göra. Så nu läser vi Galaterbrevet 6 och 12. Nu talas den här versen om omskärelse. Men du kan sätta vad du vill för kristen verksamhet där, som inte är startad av Gud. Hör nu vad jag säger. Alla som vill ha ett gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors skull. Här har du alltså fruktan. Till och med de falska apostlarna här, eller profeterna, de gjorde denna falska lära för att man hade fruktan. Det var fruktan som drev dem. Man var kvar i pyramiden, fast man utåt sett gjorde sken av att man var att man var rätt i anden, som vi nu säger då. Det här är ju precis vad som sker i en del församlingar. Varför vill man bli mer och mer lik världen? Jo, jag tror det handlar om fruktan. Varför ska vi förvandla våra församlingar så att de mer och mer liknar världen? Jo, därför att vi vill att världen och människor ska tala gott om oss, eller hur? Kommer ni ihåg de där tre punkterna i pyramiden? Här är ett tecken på fruktan. Det här är ingen god frukt. Och Jesus säger i Lukas 6:26: ve er när alla människor, alltså världen, talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Här säger Jesus alltså fäderna. Det säger mig att Baalsprofeterna, Isabels Asera-profeter, hade ett budskap som passade exakt in med vad människor ville höra på den tiden. Men det hade inte Elia, eller hur? Han vart bortdriven och hånad, kan man säga. Men han utmanade dessa Baalsprofeter. Och precis likadant ska det bli i kristenheten i ändens tid. Och det kommer att handla om fruktan. Och vi läser i 1 Johannes 4 och 1. Och vi fortsätter på bilden fruktan alltså. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer ifrån Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen, i den här pyramiden alltså. De är fångna där, och då kan ni gissa vad de har för budskap, precis som på Elia tid. Så känner ni igen Guds ande, att varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus Kristus, han är inte från Gud. Detta är antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Det här har jag hört många utläggningar från, men om vi går till den grekiska texten så står det alltså homo och sen logos, och det betyder lika med Guds plan och rådslut. Och då får vi gå tillbaka igen och läsa, så står det ju då så här då. Varje ande som bekänner enligt Guds plan och rådslut att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Det blir lättare när man förstår den där grekiska texten. Alltså varje ande som inte bekänner att Jesus redan har kommit och fullbordat allting som behövs för din och min frälsning, inklusive alla gärningarna med mera, är inte från Gud. För korsets budskap är ju att Jesus Kristus redan har fullbordat allting. Alltså anden hämtar ingenting annat än vad som Jesus redan har gjort och visar det för oss. Så vi behöver inte hålla på med massa frälsningstekniker eller frälsningsböner på något konstigt sätt här. Alltså någon mystiskt. Utan Jesus tar vad anden tar, vad Jesus redan har fullbordat och ger till oss. Och Guds visdom, det ser vi i klippan. Mose, han skulle ju slå på klippan och han skulle tala till klippan. Första gången krossades klippan en gång för alla. Och då står det på hebreiska att den här klippan hette Tzor. Och det betyder den krossade lågt liggande. Och det är en bild på Jesus Kristus som korsfäst. Han dog en gång för alla. Och du kan läsa om det i andra Mosebok 17 och 6. Och andra Mosebok 33 och 21. Andra gången, ni vet, då skulle Mose inte slå på klippan. Han skulle tala till. Om du slår upp 4 Mosebok 20 och vers 8, så heter klippan inte Sur där, utan den heter Sela. Och det betyder på hebreiska en högt uppsatt plats. Och det här talar om Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döda. Han sitter på faderns högra sida. Honom ska man inte slå då, för han är offrad en gång för alla. Utan nu skulle Mose, det står så här på hebreiskan, Mose skulle tala till och om den eller lika med den för att få vatten från klippan. Men det gjorde han inte, han lyssnade inte, utan han slog på klippan en andra gång. Han gjorde inte alltså homologeo, att han redan har fullbordat allting, utan det här är ju en bild då på hur man blir en falsk profet, med andra ord. Han trodde inte att Jesus redan hade fullbordat allting för vad folket behövde. Och att det kom vatten den här gången, det har liksom ingen betydelse. Det är själva bilden det handlar om. Om vi inte förstår det här vi har nämnt nu med klippan, då kommer vi heller inte förstå Hebreerbrevet 6. Där står det, låt oss därför i vers 1 lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar, tro på Gud med undervisning om reningar och handpåläggning om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter det. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan och fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet av den kommande världens krafter. Men som sedan avfallit dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Om du nu ska gå efter den bild som vi har tagit upp med klippan, så kommer vi att se att de här människorna nu som korsfäster Guds son en gång till. Vad är det för några? Jo, det är de som slår på klippan då istället för att predika om honom. Eller i enlighet med honom. Ser ni hur precis bilden stämmer med Gamla testamentet? Eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Mose fick inte komma in i landet för han slog på klippan istället för att tala om honom på ett rätt sätt. Och därför borde ju då vers 7-8 här handla om samma sak. För det börjar med ty. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den, som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelsen från Gud. Det handlar om att man lyder Herren alltså. Men den som bär törnar och tislar är värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Kapitel 5 börjar ju med låt oss därför. Kapitel 5 handlar om Kristi lidande. Det har ju ett sorr. Det handlar om klippan. Och sen kommer ju Kristi upphöjelse sen här. Som evig präst i kapitel 5. Det ser du att det handlar om sorr. Och det handlar ju om Melkisedek. Så bilden har du där också i Hebreerbrevet 5. Du har den korsfäste Kristus. Sen har du härlighetens herre Melkisedek. Det är den korsfäste alltså och uppståndne. Och han går ju ut till Abraham och ger honom mat, ser du gamla förbundet då. Så Melkisedeks mat och vin som han ger till Abraham, det kan du se i första Mosebok 14, vers 18-20. Då ser du hur det måste vara symboliskt med det vatten ur klipp. Som skulle komma ur den korsfäste Kristus. Ser ni det? Det är symboliskt hela tiden på de här två klipporna. Den korsfäste och den uppståndne Herren. Och åken här är hjärtat. Undervisningen är ju andens ljus. Om hjärtat tar emot detta i pågående form alltså, så bär den frukt och blir välsignad. Och välsignelsen sa vi var befrielse från fruktan. Det var ju Nya testamentets välsignelse. Apostlagärningarna 3:24-26 kan du läsa för dig själv. Men där står att välsignelsen är att Gud omvänder oss ifrån det onda. Och det onda är ju en bild på tislar och törnen i de här kapitlerna. Det är alltså den nya människan som Gud vill styrka. Den som är skapad i Jesus Kristus. Och vår gamla människa, ditt gamla jag alltså. Som Romarbrevet 7 talar om. Ska dö ner och bli mer och mer oaktiv. Och det är där Satan har sin fäste. Det är den gamla människan. Det är där han binder oss i fruktan. Men den nya människan som lever i gemenskap med Jesus Kristus, det är den som reser sig upp till seger ihop med Jesus. Ett annat ställe där det står mycket om öga, så är det ju i Matteus 7. Där står det så här att vi ska inte döma. Och det här har ju totalt, det här har ju totalt blivit missuppfattat. Många säger att vi ska inte ens nämna namn då när det är uppenbara villolärare som står upp i predikstolarna och så här. Då står det så här: döm inte så blir ni inte dömda, ty med den dom ni dömer med skall ni bli dömda, och med ett mått ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och vi sa ju att tankesätt och öga var precis samma sak. Och så säger Jesus att låt mig, eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt eget öga, du som har ett bjälke i ditt eget öga, du hycklare. Tag först bort bjälken ur ditt eget öga, då kommer du att se, alltså att tänka klart, så att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Ser ni nu vad det här sammanhanget handlar om? Alltså det är hycklaren som själv har en stor stock i ögat, i tankesättet, som inte kan plocka bort och hjälpa någon. Det är precis som en blind som leder en blind. Det går inte, sa Jesus, för båda kommer att hamna i gropen. Men det står ingenting om att varna för villolärare, snarare tvärtom. Den som inte är hycklare här, alltså, det är den som kan tänka klart. Och han kan ta bort flisan ur sin broders öga. Det här måste vi få klart för oss. Alltså, vi kan inte, säger Jesus, i oss själva urskilja vad som är gott och vad som är ont. Vi kan inte göra det i vår egen kraft, säger Jesus. Men anden kan, det ser vi i Hebreerbrevet 4:12. Den ska komma in och den ska gå rakt igenom oss och avskilja vårt hjärta och plocka bort de här bjälkarna som vi har i ögonen. Och när vi kan tänka klart, då ska vi kunna plocka bort massa stickor och annat ur våra bröders ögon genom undervisning och så. Förstås. Jesus menar här alltså att själiska människor aldrig kan bedöma en sak rätt eller fel, för vi har ingen aning om det här i oss själva. Och det kan vi se om vi slår upp i första Korinthierbrevet 2. Jag hoppas inte det här blir för rörigt för er nu, utan ni ska hänga med. För där står det om människors visdom och om Guds kraft. Korset är ju människors, eller korset är ju Guds kraft och Guds visdom. Och vi läser här, och där står det också om ögon. Men vi känner vad här, men vi känner i vers 9 som härligheten, som men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett, där står det eido förresten, och örat inte har hört och människohjärtat inte kan ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Han talar här om de som inte är hycklare, alltså de som är andliga. Det står, ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande, så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också med ord som, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan ord som anden lär oss. Vi återger andliga ting med andliga ord. Och lägg märke till nu vad som står i vers 14. Här står det om hycklaren som har bjälken i ögat. En själisk människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Och det är ju svärdet som ska gå rätt igenom och så göra så att vi får urskiljning i Hebreerbrevet 4 och 12, eller hur? En oandlig människa, han kan inte ta emot den här urskiljningen. Han har alltså en stor stock i ögat. Och då fortsätter vi då. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom den måste bedömas på ett andligt sätt. Vers 15. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ser ni återigen vad Gud menar? Den andliga människan har ingen täckelse eller bjälke i sitt tankesätt. Hon tänker inte kötsligt, med andra ord. Hon är inte i den här pyramiden med de här tre punkterna. Hon tänker inte egoistiskt, så därför kan hon med kärlek avslöja mörkret för att hon älskar sin egen bror eller syster. Det är precis vad skriften menar här då. Och det kan du se här. Om du går till Laodicea och så ska du få se hur man tänker. För det där är frågan om. Vad man säger är ju vad man tänker. Här ser du en församling som sitter fast i den här pyramiden med tre punkter. Och man i sina egna ögon så ser man alltså ut att ha lyckats ganska bra. Ska vi gå till Hebreerbrevet? Eller vad säger jag? Uppenbarelseboken 3. Då ska du få höra Laodiceas bekännelse. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och jag behöver ingenting. Det här var urskiljningen alltså. Man var totalt blind för det andliga. Man trodde man hade lyckats och säkert var kyrkorummet packat med människor. Men man hade ingen som helst andlig framgång. Ingen som helst. Utan man var totalt eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Och det här gjorde att man fick en gemensam norm i församlingen. För det står i Romarbrevet 12 att man ska förvandlas eller likna världen. Och liknar man världen så sitter alla fast i samma pyramid och tänker precis likadant. Och då får man en gemensam norm i församlingen om vad framgång i Guds rike är. Och det hade Laodicea. Laodicea såg ut som likadana allihop. Och man hade en precis likadant tankesätt. Man skulle kunna säga att man var de här nya byggförsamlingarna som ser precis likadant ut varenda en. Och jag är rädd för att Laodiceas norm nu har tagit över Jesu norm i församlingarna.